Det här med enhet är ett ganska spännande ämne. Hur fungerar det? Det är ett ganska stort och svårt ämne, tycker jag. Det är mycket att fundera på kring det här. Men när jag läser de här bibeltexterna för dagen så tycker jag det är ganska uppenbart att det ligger på Guds hjärta att det är angeläget det här med enhet på något sätt. Men hur? Vad innebär det? Det kan man fråga sig. Den här texten vi hörde från Jesaja, det är en spännande text. Jesaja, vet ni, att han pratar omväxlande om krig och vrede och fred och upprättelse. Det pendlar där ständigt fram och tillbaka. Och det speglar någon sorts frustration. Hur Gud är frustrerad över att det är så att vi människor, att vi syndar och att vi krigar och att vi inte kommer överens. Att vi ska ha så svårt att leva tillsammans. Men det finns också ivävt i detta berättande en hopp, en glädje. Ett hopp om den Messias som ska komma. En glädje över frälsaren. I den här texten så pratas det också om Efraim och Juda. Det tyckte jag verkar spännande. Varför börjar han prata om Efraim och Juda helt plötsligt? Men det visar sig att det är inte så plötsligt. Det är lätt att det blir så när man plockar fram en text så här för söndagen. Bara två kapitel innan så pratar han just om Efraim och hans bror Manasse. Det är så att Efraim och Manasse, det är Josefs söner. Ni vet Josef som slängdes i en brunn och såldes som slav till Egypten. Och det är lite spännande där hur Josef, när han välsignar sina söner. I vanliga fall så välsignar man ju den äldre sonen som är den som får det största arvet och så vidare. Men Josef, han vill vända lite upp och ner på det där. Han vill försöka skapa någon sorts balans, tror jag, mellan de två sönerna Efraim och Manasse. Och han sätter den yngre sonen främst. Jag tror det var en fin tanke att visa att båda är lika mycket värda. Men längre fram så visar det sig att det är väldigt svårt för dessa bröder att ändå hålla sams. De börjar bli lite småaktiga och sådär. Och det blir en släktfejd de emellan. När Efraim och Manasse vandrar in i landet Kanan så kanske ni vet att landet delas upp bland de 12 stammarna. Och Efraim och Manasse är två av dessa stammar. Och de bråkar i sin tur också med Judas stam. Det är inte lätt att hålla ihop den här stora familjen som det har blivit av Israels folk. Men det är ändå spännande att se hur det finns det här hoppet att återknyta banden, att återigen bli vänner, bli kompisar. Och jag tänker på våran situation idag. När vi har flygplan som kan flyga runt jorden. Och internet där vi kan få kontakt med alla människor på vår jord. Nästan i alla fall. Alla har kanske inte internet. Men vi kan träffa på så många människor från olika sammanhang. Och jag tänker som så att när jag träffar en människa, antingen jag är här i Sverige kanske och det är någon som kommer från ett annat land, eller jag kanske åker utomlands och träffar någon, så tänker jag så att kanske för flera tusen år sedan eller vad det nu kan vara, så var vi bröder. Kanske var vi släktingar. Det tycker jag är en ganska spännande tanke, en utmanande tanke, att se oss som släktingar. Även om det kan kännas som väldigt långt borta. Jag har hört någonstans att ingen människa är längre bort än 7 handslag. Alltså jag känner någon som känner någon som känner någon som kanske känner Amerikas president eller någonting. Eller så. Och det kan jag också märka, ja, jag har inte åkt så mycket utomlands, men ni kanske är mer beresta. Att man åker iväg och sen ligger man där på någon strand och solar och sen hör man att det pratar svenska någonstans längre bort. Så säger man, hej, kommer ni från Sverige? Vad intressant. Var kommer ni ifrån? Ja, jag kommer från Västerås eller något sånt där. Jaha, jag kanske har en kompis från Västerås. Och helt plötsligt blir världen så liten på något sätt. Och jag tror Gud har en önskan om att förena oss människor på jorden på detta sätt. Att återigen knyta banden. Sen har vi en annan text som jag vill läsa för er. Jesaja pratar ju om Messias. Och särskilt i det här kapitlet 11 är det väldigt intressant. Hur han beskriver det kommande riket. Hur alla blir vänner igen. Och lejonen ska sova med lammen och så vidare. En fantastisk dröm om fred på vår jord. Men hur ska detta gå till då? Det kan man fråga sig. I Filipperbrevet står det så här. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt ett sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Det här låter ju mycket som att vi ska tänka samma sak och göra samma sak. Men jag tror inte riktigt det är det som är tanken, utan texten visar på att sätta den andra människan främst. Och att hålla blicken på Kristus. Att lämna det onda och splittrande och fokusera på det goda och enande. Att se det goda i min medmänniska. Ja, ni kanske hörde här förra söndagen vi nämnde NFU. Den här boken som vi har läst. Jag tyckte det fanns en intressant bild där. Om vi tar det här korset här. Och sen står jag på den här sidan och blickar mot korset. Så blickar jag ditåt. Men en annan människa kanske står på den här sidan och blickar mot korset. Och blickar åt helt andra hållet. Om vi tittar på varandra så tittar vi åt helt olika håll. Och man kan tycka att vi är väldigt olika. Men bägge kan vi ha fokus på det centrala. Jag tror det är en viktig tanke att vi ska inte jämföra oss med varandra. Vi ska inte döma varandra. Ni vet ju hur Jesus pratar om att flisan i sin broders öga men man ser inte bjälken i sitt eget. Utan vi ska fokusera på det goda. Jag tänker också på Kain och Abel som gjorde ett offer till Gud. Och det behagade Herren olika mycket. Och de jämförde sig varandra. Och det skapade en vrede. Men det finns något gott vi kan fokusera på. Att tjäna varandra. Att finna kärlek. Och jag tror också att det är viktigt att vi ser varandra som individer, att vi är olika, att vi har olika erfarenheter, olika egenskaper, olika förutsättningar och så vidare. Men inför Gud kan vi alla vara lika. Jag vill också läsa återigen Johannes. Nej, vi läser Lukas evangeliet. Dagens evangelietext. Lärjungarna kom att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den största. Då sade han till dem: kungarna uppträder som herrar över sina folk, och det som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den största bland er ska vara det som den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare. När ni bjuder hem kungen, får han ställa sig i köket och diska och laga mat? Eller får han sätta sig vid bordet? Antagligen får han sätta sig vid bordet. Men Jesus menar att den som är störst är det snarare den som står i köket. Den som är störst i himmelriket är de andras tjänare. Jag tror så evangelietexten hänger ihop med dagens tema. Och det är underbart att vi har en sån Gud som tänker på oss med sådana kärlek. Sen tänker jag också avslutningsvis på någon som har sagt att sanningen är ingenting vi har, utan det är något vi tillhör. Tycker jag också ha något viktigt att säga oss i det här temat. Sanningen är en som vi kan tillhöra. Och det här gestaltas särskilt tydligt också i nattvarden som vi ska fira idag. Hur vi alla kan tillhöra något, någon som vi kan lära känna. Hur vi alla kan vara ett, för vi delar ett och samma bröd.